Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tillbaka här igen! Anders Tengner heter jag och det är Rock Bottom som du lyssnar på. Och nu ska du få höra en liten mus som röt. Här är Erika.
Det där var inte Anders Tengner. Det var Anders Tengner. Det är väldigt viktigt. Överhuvudtaget är du ganska anal med att allt ska vara korrekt.
Jag är ofta anal.
Mm. Ja, jag är lite mer laid back än vad du är.
Erika, hon saknar dessutom efternamn. Det är ganska intressant.
Ja, det är väl skitbra. Eftersom jag måste gifta mig när jag ligger så blir det ju jävligt jobbigt annars.
Jo, men du, det är Carola och Pluto. Du vet, alltså...
Du tänkte inte Plura?
Nej, ja, Plura också.
Okej.
Ja. Och idag har vi med oss en spännande gäst, tycker jag.
Ja, han har faktiskt ett efternamn.
Ja, ett spanskklingande efternamn. Ja. Så jag vet inte om jag ska ta den här introduktionen på spanska. Men nej, min skolspanska är så jävla dålig.
Ja.
Daniel Flores, välkommen.
Tack så mycket.
Berätta vem du är.
Producent, men början trummis, gick över till ljudtekniker. Jobbade under Mats Lindfors. Kommer ni ihåg Mats Lindfors?
Ja, det var jättetråkigt att han försvann.
Ja. Ja, absolut. Jag jobbade med honom ett par år.
Jättetrevlig kille, verkligen.
Ja, fantastisk. Sen ungefär 10 år tillbaka har jag jobbat som producent.
Mm. Du vet, som trummis så här, det heter ju hi-hat.
Ja.
Heter det för att man ska ha den högt uppe? Eller kan man även spela en hi-hat fast den är lågt monterad?
Ja, det är klart du kan det. Det namnet har inte med det att göra.
Det ser inte ut som en hög hatt heller. Det är ju två block bara.
Ja, skyller du det på honom?
Nej, jag frågar.
Jag tror jag vet inte fan vad namnet kommer ifrån. Aldrig tänkt på det.
Nej.
Aldrig tänkt på det. Jag har sett trumset som har skitlågt.
Ja, precis.
Men de spelar, då har de ju liksom trumsetet jävligt konstigt inställt redan från början.
Ja.
Jag har sett en trummet med virven som är nästan rakt ner mot han. Liksom, så att han sitter, jag vet, så att när man har spelat in rätt mycket folk så har man att shit, vad fan ska mycket den här jäveln? Han är ju liksom cymbalerna åt helvete liksom. Så han asnära puker med en cymbal. Så man får ju se en del sådana snubbar som man bara, hur fan har du tänkt här liksom? Men han har lärt sig lira så. Så du går ju inte längre. Och bara, du, jag ska höja den här så vi får lite separation mellan instrument här. Det går inte så att...
Men kan det vara någon som då inte har jobbat i studio förut som... Du får helt enkelt anpassa lite efter då.
Ja, det gör man ju hela tiden. Du får ju alltid när det kommer någon ny snubbe. Speciellt äldre musiker får man ju. Det är bara så här.
Ja, men de kanske ändå har varit i studion tidigare och fattat att man måste separera pukan och cymbalen.
Idag finns det så jävla mycket sköna grejer du kan göra så du kan hjälpa till. Liksom. Men du får jobba med det. Annars, om det är en, för det ligger ju så mycket muskelminne som trummis också. Så att om du exempelvis har lärt en grej. Och så är det någon snubbe som bara rubbar det. Då kan det vara så. Speciellt om det är någon som är liksom inte är, kanske är studerande musiker. Då är det liksom, då har du fuckat upp hans gig liksom.
Jo, men det räcker ju egentligen med att någon som spelar på Pearl eller Ludwig får en grätschvirvel som har mycket högre sarg. Då kan det ju gå helvete.
Ja, alltså vi säger ju anala, precis. Det är kanske dagens tema, men det...
Man och så säger ni att frontisar, sångare då till exempel, är jobbiga att ha att göra med. Fan, man är ju mest easy going.
Fast frontisar, det är ni som får flest brudar i bandet, är det inte då?
Beror på vilket band du lirar i. Jag började lira progressivt metal när jag var yngre.
Okej, okay. det kanske bara gäller dansbanden. Alltså.
Kanske, jag tror att när mer så här sleaze-banden har lite lättare att få ihop det. Liksom. Men prog-metal-band som jag lirade med när jag var yngre, det var inga brudar.
Det var inga brudar där.
Nej, men jag tror att när vi var ute och lirade, jag tror jag aldrig jag såg en tjej i publiken.
Det är som på en Heavy Load-konsert.
Jag såg Heavy Load i somras. Ja, räknas inte jag som tjej?
Jag tror att det är mer ett Heavy Load som inte räknas som prog.
Okay. Jag var ju ute och turnerade med dem hela 80-talet. Och jag minns att när man kom in backstage där, då var det bara killar där inne. Och om det var någon tjej där inne så såg hon ut som sina pojkvänner. Alltså det var inte roligt alltså.
Jag tänker inte spinna vidare på det här överhuvudtaget.
Jag tror att Rush, vad heter han? Geddy Lee sa vid något tillfälle att när vi var ute och turnerade med Mr. Big så var det faktiskt första gången vi såg tjejer från de tre första raderna.
Hurra!
Du vet, det var Rush.
Ja det, precis. Man tänker, det var inte så många affischer vi hade på, och Rush är okej faktiskt. Det kanske var en anledning. Du är expert på någonting som allmänt kallas AOR, eller hur?
Mm-hmm. Ska vi ta vad det är förkortning för först och främst?
Det finns så väldigt många varianter. De två vanligaste är väl adult-oriented rock, yep, eller album-oriented rock. Va?
Ja, just det.
Vad är den sanna utlydelsen av AOR?
Album-oriented rock.
Skulle du säga?
För mig. För att det andra, det skapar lite grann. Då har du liksom redan sagt det här. Ja, du är inte adult. Du kan inte lyssna på det här liksom. Så för mig, album är det enda rätta sättet att göra sån här musik.
Men det är din tolkning, absolut, jag respekterar den. Men finns det en riktig tolkning som den som kom på att det här ska vi kalla för AOR? Det måste finnas någon som kom på det och någon som har en, så att säga, en definition på vad det betyder.
Får fråga Boston-grabbarna om.
Är det Bostons fel?
Jag vet inte fan, men något sånt här band. För det är där det kom liksom. Foreigner, Boston, de gjorde ju liksom.
Sent 70-tal, tidigt 80.
Fast det måste ju varit någon sån här mediegubbe som har kommit på det där för att kunna beskriva det här liksom på något sätt.
Ja, men åtminstone så har jag alltid föreställt mig att det har varit album-oriented rock. Mm. Liksom för att det är ju, om du lyssnar på de här gamla AOR-plattorna och de som är lite mer kända och sådär. Det har ju aldrig varit fullständigt hits. Alltså det har aldrig varit 10 låtar hits. Det har ju varit liksom kanske en eller två låtar som man hade hitpotential. Resten var albumlåtar som passade in i strukturen.
Men så är det väl på alla rockplattor?
Nej, är det det?
Titta på Your Average Bon Jovi-platta. Det är väl två hits och sen lite fillers liksom.
Ja, men mot slutet blev det ju mer alltså låtskrivande metal liksom.
Förklara själva genren, alltså hur låter AOR för någon som inte känner till det? Vi säger att det sitter en
där ute som inte
känner till det. Ja, extreme metal-kille som bara, vad är AOR?
Alltså, jag skulle nog säga att AOR är lättlyssnad hårdrock bara.
Faktiskt en ganska bra definition.
Ja, mycket bra.
För jag tycker att AOR ändå hör hemma i hårdrock-genren på något sätt. Vi pratar Boston, Journey, Toto är till och med som är väldigt rockiga i sina tuffaste ögonblick. Liksom.
Ska vi dra, alltså hela hårdrocken, alla genrer, skulle man väl säga att om vi har liksom kyrkbrännarmetal längst bort i ena hörnet så är AOR längst bort i andra hörnet.
Ja.
Och så sen så här klassisk heavy metal i mitten.
Du har
ungefär så.
Ja,
det är en ganska avgrund mellan dessa två, det kan vi ju
precis
säga. För mig är det ju att den är väldigt välproducerad. Det är ofta väldigt bra ljud på AOR-plattor.
Alltså, är det det?
Ja, okay. Jag tycker det. Alltså, okay. I alla fall när vi pratar den här klassiska 80-tals AOR. Boston hade inte så bra ljud faktiskt. Det var lite tråkigt ljud. Men Toto, Journey var en ljudupplevelse när man satt och lyssnade i hörlurar. Och sen är det väldigt duktiga musiker. Det är väldigt välspelat och så. Det som folk kritiserade, det var väl att det här saknade känsla, var det många som sa. Framförallt svenska recensenterna tog och kom att det var så tråkigt och förutsägbart. Ja. Det är det ju inte alls. Jag tycker det är jättemycket känsla i år.
Jag tror att den här grejen är, när folk börjar kalla det för kostymrock, tror jag dödar det ganska mycket. Det är liksom ingen som vill ha med det att göra. Vad fan, det slår på kostymrock. Så det blev en sån pryl utav här på 90-talet, att det var fult att digga Toto och fult att digga Journey liksom. Så att, det var ju bra, för det var ju branschen tog över, och det var ju bra för branschen, för det var ju så jävla slättstruket ett tag där. Liksom. Du kan ju inte mer läsa på vissa, jag tror jag läste på Göran Emans biografi, liksom, att han bara, karriär, sen bara skriva mot slutet, och sen så kom grunchen. Och då var det ju liksom mer eller mindre tyst efteråt. Så du kan ju liksom, på något sätt så var det bra att det där kom och förstörde lite grann det här. Det blev så jävla slätstuket ett tag. Liksom.
Är det ett villkor att banden som spelar AOR alltid har en keyboard? Du kan inte vara ett gitarrband och spela AOR, är det så?
Alltså, de banden som jag har, det finns ju väldigt få AOR-band. De flesta grejerna som jag tar emot och gör, det är ju ofta sångare som haft ett band eller har ett band sådär och gör någon soloplatta. Det är så jag får ta hand om det. Men de flesta banden som har keyboardister, jag tror inte det. Det är ingen viktig grej att de lirar mycket. Så här. Om du kollar på Journey så är det ju gitarristen som förlåt skriver det ganska mycket. Ja. Liksom. De låtar som har varit störst hit har ju varit från keyboardisten.
Det var vår redaktionshund här som ville vara med och tycka till.
Ska du editera bort det där?
Ja. Jag ska inte sitta här och gnälla nu. Mm.
Du jobbar väldigt mycket med ett skivbolag, italienskt skivbolag, som heter Frontiers, som vi har nämnt här tidigare i podden.
Ja, det är ju AOR-hemmet.
Ja, de har ju inte bara överlag, ska jag säga. Det är mycket svenska band, nordiska band som är kopplade dit. Mm. Hur började du jobba med dem? Du är lite hovleverantör där.
Jag började nog jobba med dem på grund av en miss, tror jag. Det var så här att jag skulle prodda Frank Cosmos platta. Alltså Frank Cosmo från Boston.
Mm.
Men så det blev något konstigt som hände. Jag tror att han tog budgeten och drog iväg. Någonting sånt där hände. Så det blev lite konstigt där. Så då var de tvungna att göra någonting annat med det då. Eftersom de hade mig på kontrakt och ville göra någonting. Så att då fick jag jobba med en kille som heter Robbie LaBlanc. Och sen så har det bara rullat på med skivor olika artister då. Senast gjorde jag en skiva med Harry Hess från Harry's Carum, kanadensiska bandet som kör ju den stilen. Lite tuffare i år.
Mm.
Så att det började nog så börjat någonstans 2002-2003 någonstans där började vi göra grejer.
Vad är viktigt att tänka på just i produktionssammanhang med AOR?
Alltså jag tror att det är det här vi har pratat om tidigare, att göra album bort ifrån det här singeltänket. För det är så... låtskrivare är fantastiska på alla möjliga sätt och så, men om du gör för mycket plattor med bara låtskrivare, då blir det liksom, det blir ingen story. Du liksom känner inte en dipp eller en höjd längre i plattor. Det är bara så här jämnt för att alla låtar är starkare refränger och det är liksom, det finns ingen story i det. Och man behöver ju ha det här dalarna och gupparna och dalarna för att det ska bli en platta. Det är ju på liksom vilken platta som helst. Kolla på A Night at the Opera med Queen. Det finns ju hur mycket grejer där som helst som inte går att sälja. Liksom. Så att det behövs. Och jag tror att det är det man måste tänka. De är ju fans, de här snubbarna. De som driver Frontiers. De vill ju ha album. De köpte album. Så de vill ha det här tänket. Nej, men jag vill inte ha någon jävla hitplatta. Jag vill bara ha ett album där ni och ut liksom gör musik som ni älskar. Sen har de ju liksom fingrarna och petar i saker som de tycker någonting är dåligt. Men det är tänket i alla fall.
Mm.
Som man måste komma med. Man måste vara liksom tänka lite gammalt fast med modern utrustning om man säger så.
Jag tänker på den moderna musikkonsumenten som knappt köper skivor längre utan konsumerar på ett helt annat sätt. Och det är ju sällan man då konsumerar ett helt album på Spotify till exempel. Jag vet, min dotter som är 17, hon har ju aldrig tankat hem ett helt album eller satt ut och lyssnat på ett helt ens med sina favoritartister, utan det är några låtar där, lite det. Det är lite gott och blandat, det är ungefär som en godishylla, man går och plockar sådana där. Så albumtänket är liksom, är det på väg ut helt och hållet i musikbranschen?
Alltså om man tänker på hur de jobbar och att de kan fortfarande kränga skivor, för de här trycker ju fortfarande skivor. De flesta bolag som jag vet som jobbar med i musikbranschen på högre nivå, de har ju slutat trycka. Alltså hårdvara.
Lite vinyl brukar man göra och sälja merchen.
Det, ja, men precis. Men det gör Frontiers också. De trycker vinyl, de trycker CD.
Mm.
Och,
går, alltså fysiska X är viktigt.
Ja, de jobbar jättemycket. Det är klart det har blivit sämre. Jag har ju haft diskussioner med dem där man har pratat. Att, det går inte, det börjar bli mycket svårare att sälja fysiska. Och det är liksom hardcore fansen som köper det.
Men de är inte så många kvar.
Jag vet inte. Jag tror att de flesta banden har mellan 15 och 20 000 köpare på fysiska avdelningen. Sen så de som prenumererar på Spotify eller köper på iTunes, de kör ju liksom Mm. Jag vet inte vad man kan kalla sådana fans. Det, liksom, det du betalar till iTunes eller Spotify går inte direkt till ditt band. Även fast du liksom,
det är en bråkdel som går till bandet.
Ja, man om måste det...
ladda ner ett par miljarder gånger för att dra ihop till en vettig lön. Liksom,
ja,
liksom. Det är ju sinnsjukt.
Ja, hur fördelningen är där känns ju jävligt konstigt. För att du kan ju sitta och säga att jag vill ta Boston. Bara. Så jag sitter och lyssnar på Bostons sista album och bara kör hela dagarna och kanske lyssnat mot en månad kanske 10 000 gånger. De pengarna borde ju egentligen gå till Boston, tycker man. Men ja, det skiter ju de i. Det går ju fortfarande till Adele eller någon sån där annan artist som liksom har mesta delspelningar på Spotify. Alltså fördelningen och allt det är jävligt skumt. Så jag tror inte det är någon musiker som kan leva på det där.
Ju mer streams man har, desto bättre deal har du. Och ju färre streams man har, desto sämre deal har man ju.
Ja,
lite
det.
Grann så kan man väl ordra det.
Så småbanden har egentligen ingen chans?
Nej, och de här banden som släpper grejer på Frontiers, de har ju mer eller mindre ingen chans jämfört mot de riktiga grejerna. Där de liksom, du vet, när någon stor artist släpper så finns det 10 miljoner lyssningar på första timmen liksom.
Men är det inte lite tröstlöst att sitta och jobba med och få så bra ljud som möjligt på en platta? Och sen så vet man att de allra flesta kommer att konsumera det här från en MP3-fil som inte alls har det omfång som man egentligen ska ha för att hitta ett bra ljud. Då ska du upp till en WAV-fil möjligtvis om du ska ha det bra, va?
Ja,
men MP3 är ju den allenarådande, och de flesta sitter ju och lyssnar i en högtalare i sin iPhone. Liksom.
Ja, jag vet. Ja, men alltså, det är som allt du gör, du gör det för dig själv liksom. Och så har du respekt för folks låtar, för deras kunnande, för deras musicerande. Då vill du göra det så bra som möjligt ifrån dig. Liksom. Du vill ju alltid göra det. Plus att du också har det. Du måste ju tänka på det här. Alltså. Varje dag du går ut i gatan så är det någon jävel som kan köra över dig. Vad är sista tanken du har då? Jo, hur bra var sista plattan jag gjorde? Hur fan bra var den? Och om du är nöjd, då kommer du dö glatt. Det är det du vill känna. Liksom. Du vill ju känna att jag har gjort bra ifrån mig hela tiden. Du kan ju inte alltid garantera det. För det har ju också lite grann med artisten att göra. Och situationen och när den släpps. Du vet ju tajmingen när det släpps. Det har ju jättemycket med det att göra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
So that... Du kan inte styra alla grejer. Jag jobbar ju bara med musiken. Så jag kan ju inte liksom... Om jag vet att jag har gjort ett bra jobb och grabbarna vet att vi har gjort ett bra jobb, då är jag där skitnöjd. Sen om försäljningsavdelningen har misslyckats med sin promotion och liksom, liksom det inte nådde fram. Ja, vad fan. Det är liksom, det är som att släppa en... Säg att du ligger prog metal. Och så släpper du en platta samma månad som Dream Theater släpper sin platta. Då vet du ju att ingen kommer att köpa din platta. Så det har ju lite grann med det att göra. Men sen är plattan sämre för det. Det som är... Det får ju lyssnarna liksom upptäcka själv. Och tycka.
Så det är lite slump. Man ska inte dö samma dag som Freddie Mercury till exempel. Som Eric Carr gjorde.
Nej,
han fick ju inga rubriker
just
alls.
Ja, hemskt. Hemskt egentligen.
Du har ju faktiskt inte bara gjort musik till band, du har faktiskt skrivit filmmusik också. Du och Jesper Strömdahl som då precis hade hoppat av In Flames, numera återfinns i Syra. Ni skrev ju musik till en prisbelönt svensk familjefilm, Isdraken. Ja. Som mina barn älskade.
Oh, cool.
Kanske lite för att vi hade jobbat på precis då också. nej, men en fantastisk film tycker jag också. Berätta om det där. Det måste ju vara ett helt annat sätt att tänka.
Ja,
och det blev jävligt bra.
Ja, kul. Men alltså, jobba med Jeppe var ju för det första askul. Alltid tyckte att det han har gjort är svinbra. Han är en fantastisk musiker tycker jag. Fantastisk människa. Rolig att jobba med.
Ja, absolut.
Otroligt kul att jobba med. Men så att... Han ringde mig. Han ville ha, han hade grejen att jag jobbade med samma management som han höll på att samarbeta med. Så det, och det var under Magnus Söderqvist, om du känner till honom. Han hade ett management som heter Catapult Music. Ihop med Magnus Östervall från gamla Diesel-förlaget. Så de hade satt ihop någonting och jag jobbade med dem. Och Jeppe kontaktade dem och frågade om de hade någon kille som jobbar med stråkar. Och jag har lite sån utbildning jag har. Jag har pluggat med en kille från Juilliard. Stråkarrangemang och blåsarrangemang. För att vara trummis så är det lite speciellt sådär. Men det var jävligt kul att göra. Så då ville de ha, eller han ville ha någon som kunde arrangera stråkar och liksom jobba med allt sånt där. Så jag hoppade på det och sen så blev vi vänner på vägen. Sen, filmen var rätt jobbig att göra. Jag tror vi gjorde 95 minuter musik och det som hamnade på filmen var, tror jag, 29 minuter. Så det var otroligt, otroligt när vi ändå jobbade med det. Se så många, jag tror jag såg 3 klipp på det också. Första klippet var liksom, ja fan vad schysst, det kommer bli bra. Andra klippet var så, nej vad gör ni? Och sen tredje klippet var bara så, okej, kill your darlings, gör vad ni vill liksom. De fick ju liksom, man får verkligen släppa. Det är inte som att göra en platta, för då... Men platta kan du bestämma lite grann. Okej, okay, nu har jag gjort min grej. Jag skickar bara skivan. Nu får ni tycka det här. Liksom. Men med film är det så jävla många som ska igenom och tycka. Liksom. Och folk här är ju också lite rädda för musik. För, i film. Liksom. De vill ju, jag tror att det är, folk vill ha stumfilm egentligen. men liksom, de vill inte ha ljud.
Det låter fruktansvärt.
Jag tycker det är jättetråkigt att titta på filmer som saknar filmmusik. Jag tycker det blir astråkigt när de här konstnärliga filmerna med tomma, tysta, långa sekvenser. Man bara sitter och vet. Kom igen.
Ja, det är shit när det blir bra. Alltså.
Ja, jag vet. Det är fantastiskt med amerikansk film. För de låter ju sina musiker verkligen vandra och bara kör. Här vill bara lägga på grejer liksom. Det är ingen bråk om vem som lägger sig först. Liksom. Det är ju musiken, det är musik som skapar tårar. Det är musik som skapar glädje. Det är ju inte en ljudeffekt.
Nej.
Du har aldrig hört liksom så här, okej, våga kan skapa en känsla. Men det är ju liksom den slutmässiga känslan. Den kommer alltid om musicerande till bild.
Vad skulle Star Wars och James Bond vara utan musik?
Ja. Liksom? Ja.
High-end, kolla på, psycho.
Ja, så det är otroligt viktigt. Men jag tror att svensk industri är lite rädd för just att ha för mycket musik, speciellt för pumping musik liksom.
Jag tror så här tog de då in en så här metallsnubbe det var ju ganska vågat bara det
Ja, men alltså, jag tror att Jeppe kom in med de grejerna som var lätta, du vet, här melodierna och det här. Han har ju lite så här han har någon lite så fornnordiskt i sig när han skriver grejer. Liksom, det känns väldigt svenskt, även fast det är metal och liksom. Det känns väldigt svenskt.
Svensk vemod.
Ja, det är skitball att jobba med det. Men så när du lägger på de här stråken så blir det jävligt ballt ihop. Liksom. Det funkade verkligen med honom. Jag tror vi kommer jobba mer ihop i framtiden.
Faktiskt. Det hoppas jag också. Har du sett jobba, har det förändrats sen du blev pappa som blev ganska nyligen?
det är så nytt så att, ja. Du tänker ju...
Var det Pampers eller Libro?
Jag tror att Pampers funkar inte lika bra.
Alltså. Libro bättre, eller hur?
Ja. Alltså, jag vet inte vad det är, men min son, han verkligen... Det är bara... Det är liksom, när de är så små, då har det är ingen fast.
Liksom. Nej, så det är den liksom, där krämiga konsistensen som vi tycker så mycket
alltså,
om.
Alltså, nu har vi kört 2 avsnitt i rad där du pratar om bajsanders. Jag tänkte ju mer så här. Sätt att jobba!
Det som händer ju bara... Det är, liksom, du vill ju... Jag är 45 nu, så att jag vill ju vara hemma liksom. Jag vill ju känna att han känner igen mig och liksom, jag har så mycket polare så när de ser sina barn så barnen bara står och skriker, vad fan är du liksom, för att han har varit på turné eller varit borta så mycket, du vet.
det har jag alltid känt liksom, att så fort jag blir pappa så behöver jag vara hemma mer. Så jag är mycket mer hemma nu och tar sporadiska jobb med. Det jag behöver göra liksom, och sånt som jag tycker är kul.
Är det ditt första barn?
Mitt första barn faktiskt.
Så du väntade, du alltså 44 eller 45?
Ja, 45, 44, 45. Ja. Jag blir 45 okay. år.
Jag var 40 när jag fick barn första gången.
Ja, men det är nice.
Det funkar ju liksom.
Ja, det funkar jättebra. Ja. Men grejen är att det känns mer... Jag planerade aldrig, men jag känner mer att liksom så här, fan, nu har jag ekonomi, nu har jag liksom...
Tid. Du kan ta tid och lämna över allting annat, skita i det. Ja. Och nu ska jag ägna åt min son, och det är jättebra.
Men framförallt kanske att man har en liten grund att stå på, att man känner, nu har jag byggt min grund, jag har byggt min karriär, jag måste inte vara ute och jaga lika
mycket. Nej, jag tänkte så mycket dumheter du har samlat på dig som kan lära honom.
Absolut.
Då gör inte ni sånt fortfarande.
Ja, men alltså det känns mer som, åtminstone idag känns det mer vettigare för mig som musiker att liksom fixa barn så här sent, för tidigt, då kan det vara liksom, det blir så jävla mycket mer att bolla liksom, och det är så svårt att skapa en CV under den tiden, om man ska liksom, för det är så nördigt att skapa en CV liksom, men du behöver göra det, och när du är ung så är du ingen, då är du liksom, du måste ju betala hyra och sådär, eller måste inte, men du, det är då du kan bygga en CV liksom. Senare är det lite svårare. Och så blir man ju också latare med tiden, det vet ni. Man blir ju liksom mer
bekvämare. Själv var ju bara i 20-årsåldern då, sena 20-årsåldern när jag fick barn. Och min son då, han sa ju då alltid, såg han någon komma med en gitarr, så sa han, köp något till mig på Arlanda. Eller om någon sa så här, nu ska jag gå till jobbet, och sa han, har det din case? Så så här, slightly lite miljöskadad. Men det blev folk av honom också. Jag tänkte på det här med Frontier, som ofta sätter ihop lite all-star-band. Mm. Att de plockar artister som de jobbar med eller vill jobba med, och så sätter de ihop band.
Mm.
Vad vore din drömline-up att få jobba med som producent eller som musiker där?
Shit, alltså, ja...
Fan. Eller något band sånt som du har
jobbat. Jag skulle vilja jobba med Geoff Tate från Queenstrike.
Ja.
Jag tycker, alltså, älskar Queenstrike. Och de gjorde jävligt mycket coola grejer. Men de senaste grejerna som de har gjort själva utan Geoff Tate, för han har ju hoppat av bandet. Och sen som de grejerna har gjort själv, det ligger ju också på Frontiers. Det lämnar rätt mycket att önska för oss fans. Alltså sådana som lyssnade på Queenstrike.
Sa han diplomatiskt.
Ja, men precis. Ja, men, alltså, Operation Minecraft är en fantastisk platta. Den kommer de aldrig kunna toppa. Men jag tror man kan göra andra grejer med han. Där man kan få fansen att bli glada. Och liksom, liksom kunna känna, shit, nu gör han någon grej som jag vill ha. Liksom. Jag tror han har blivit lite för bekväm och tagit tillbaks. Lite. Han sjunger inte lika högt och... liksom är inte lika våghalsig i liksom sina tonval längre som han var när han var yngre. Jag tror att det var, hade också lite grann att Christy Garman som skrev i Queenstrike gjorde lite andra grejer för honom som sångare. Att hon tog fram lite hans liksom balls, om man säger så. Så det han skulle jag vilja jobba med. De flesta faktiskt sångare som jag växte upp med, alltså många svenska sångare har jag jobbat med redan. Senast gjorde jag en platta med Jim Gidhed som jag var jävligt nöjd
från
med.
Alien?
Ja, från Alien. Mm. Som han har jagat länge. Så var det en kompis till mig som heter Johan Len som fick mig...
Dr. Rock. Dr. A.R.
Dr. A.R. Han hjälpte mig att kunna träffa honom så jag kunde lägga ut en lina. Och det gick jättebra. Det var skitkul att få jobba med honom. Så han är en fantastisk sångare fortfarande. Helt enorm i sin röst. Och jag tycker när han blev äldre mycket bättre än han var. Så han... Sådana grejer har jag faktiskt redan... Sen har jag jobbat med dig också.
Ja.
Jag har haft liten som en dröm. Ingen våtdröm. Alltså,
hade du en affisch på Erika på väggen när du var 15 år?
Fast jag har en rätt bra bild om när Erika var med på söndagsöppet. Aha. Och så stod du... Jag kommer att stå och kolla så bara, fan, har hon inga trosor på sig? Alltså, för du hade så här typ öppet...
Nej, det är det första vi alltid tittar på när vi träffar Erika.
Är det så?
Jo, men jag hade så här jag hade några byxor som var så här öppna på sidan och bara med snörning.
Just det. Och det var väldigt öppet så man kunde ju se liksom.
Nej, jag hade inga trosor och jag då heller. Och jag fick faktiskt frågan. Jag tror att det var Blossom Tainton som var programledare om jag minns rätt. Och hon frågade ju naturligtvis det också. Så, ja, okay. Men som vanligt, jag får alltid de här djupa, svåra, filosofiska, okommersiella frågorna fortfarande.
Men den bilden har jag. Sen har jag aldrig tyckt de här plattorna var så jävla bra gjorda. Liksom. Erikas plattor var liksom... Jag tycker att dina plattor var liksom... Under den tiden när de kom var det ju liksom... Det var så här, här är svensk hårdrock i sitt bästa OS. Och jag kommer att jobba med Benny Jansson på gitarr. Mm. Jag jobbade med Benny Jansson ganska länge. Så att jag fick ju liksom insyn i vad ni gjorde. Så det var jävligt spännande att se hur ni kunde få upp de där plattorna och låta som amerikanska plattor på den tiden. Mm.
Så jag tror det är det jag har, att jag fortfarande... Jag älskar att uppträda, jättekul. Men det bästa jag vet är att vara i studion. Mm. Och kanske därför att jag har haft förmånen att få jobba med så mycket bra musiker, producenter och se någonting växa fram. Så tycker jag fortfarande att det är liksom höjdpunkten.
Ja, men de plattorna är fantastiska faktiskt. Jag gillar allt du gör.
Tack.
Enhaglig, han satt ju och spelade trummor till Open Your Heart. Då var han ju naken i studion. Han satt ju naken och spelade trummor. Det är en klassiker liksom. Och det är ju en bild som väldigt många fans tycker är kul att ha för ögonen. Hade du trosor på dig när du sjöng i din studion?
Nej, och jag brukar också, det vet ju du också Daniel, att jag står ju barfota och sjunger. Inte på scen, men jag står alltid barfota i studion. Det är någon liten grej jag har, att jag vill liksom känna golvet. Och jag faktiskt la ut det på Facebook för ett tag sedan också, när jag var i studion nu senast. Så står jag barfota, och naturligtvis då ljudtekniker Alex, tack så jävla mycket, tog bild på det och la ut det också. Att jag står barfota.
Bara på fötterna?
Nej, det finns en riktigt ful bild när jag sjunger också. Okay. Och så sen på mina fötter. Jag vill känna golvet liksom.
Ja. Hur ställer du dig inför det faktum att en av de riktiga galjonsfigurerna inom AOR kom med solplatta nu efter många, många år? Steve Perry.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt att han gör det. Jag vet inte om du hjälper några av oss som jobbar med det här. Alltså, vi är lite yngre och vi är lite mer obskyra producenter och band. Men jag tror det är jävligt bra, framförallt för han, för fan. Vet att inte få sjunga på över 10 år eller vad fan, hur länge han höll sig. Det är helt sjukt. Och det hör man ju lite grann på hans röst också. Han låter ju inte helt som han gjorde.
Och varför har han haft så långt uppehåll, kanske vi ska röra vid då också?
Alltså jag har faktiskt ingen insyn i det.
Nej, ingen aning.
Jag tror att det har med familj att göra. Att han vill liksom bara, jag vill ta hand om familjen.
Jag tycker fortfarande det låter bra. Jag har hört en av två låtar. Det låter jättebra.
Ja, men det är lite mer country än vad det är jag har. Skulle jag nästan säga. Mer såhär singer-songwriter.
Lite grann som Bon Jovi gjorde. Det blev lite, nästan lite country-rock.
Ja, precis.
Men han har ju någonting magiskt i sin röst.
Ja. Liksom. Alltså det går inte att komma ifrån. Så fort han bara liksom håller ut en lång ton.
Ja, vad snyggt.
Nej, det är bara så jävla bra.
Jag får lite ståpäls för att tänka på det.
Ja, men så, det är ju skitbra att han gör det. Framförallt för sig själv ska man ju alltid göra det. Jag tror att det är musiker som inte får hålla på med musik. Det tror jag de mest... Ja, det går inte att jobba med sådana människor. Liksom. Alltid få jobba med andras musik, men aldrig få skriva sitt eget. Det är ju, alltså, det är förstörande. Jag vet ju själv hur det är.
Själadödande.
Ja, men för att det är liksom, det är där du slipper gå psykolog. Liksom, det är där du kan skriva ner dina memoarer och dina berättelser. Liksom. Så för mig är det också skitvikt. Men absolut, att han kommer tillbaka är fantastiskt.
Om vi då ska röra oss från något riktigt bra, den här fantastiska rösten, till någonting åt andra hållet, det vill säga skämslåten.
Skäms du för någonting som du gillar?
Fan, jag gör inte det.
Nej, men det måste finnas någon låt som du tycker är jävligt bra, fast skulle du säga att du tyckte om den, så skulle omgivningen tycka att det var löket.
Jo, för att jag har fått reda på det och andra, inte på grund av att alltså, jag har aldrig varit så här typ, musikrasist som liksom bara tycker så här, den stilen är bättre än den andra. Nej, men jag gillar så jävla mycket grejer och spelat så mycket olika stilar, så men jag tror när jag nämnde det för grabbarna i Jeppes gamla band. Alltså, han har ju ett band, metalband.
Resistance.
Ett tag. Så när vi spelade in deras låter i min studio, och så nämnde jag så här, fan, jag tycker Backstreet Boys, The Shape of My Heart är bra. Och då kunde man höra liksom sushorna i rummen.
What?
Holy
fuck, vad sa du? Den har jag förstått, det är min skämslåt.
Ja.
Ja, det får vi ju verkligen godta.
Vi kan säga så här, du har väldigt många flickor som en gång i tiden var 12-13 år och älskade den i gott sällskap.
Ja, jag gjorde det. Den ska hem och skämmas.
Gå hem och skäms med det. Okay. Tack snälla. snälla Daniel Flores.
Tack så jättemycket.
Och jag säger som jag alltid brukar göra. Chilivippen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.